Jag provade då att okej, men då drar jag ner på mättat fett då och ser vad som händer. Och det bara rasade bort på 2 veckor alltså.
Så försvinner, det finns ju någon som tror det, att man blir smal när man har problem i fettväven liksom, för då tar fettet väg någon annanstans. Men det gör det inte.
Är det ens en ökad risk för hälsa att vara överviktig?
Naturligtvis många skäl att äta, och man måste bestämma sig för varför man äter, och kanske också måste vara tillåtet av njutningskalorier.
Jag ska säga välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Jättekul att hälsa Lena Andersson och Andreas Enfelt välkomna. Jag själv är professor Fredrik Nyström, som är läkare vid Linköpings universitet, jag också är professor. Och om jag börjar med dig, Lena, så är du inte bara prisbelönt och bästsäljande författare. Håller du med om det?
Inte så bästsäljande.
Författare.
Lagom.
Ja, en lagom författare. Det låter intressant i sammanhanget. Men framförallt för den här diskussionen så har du skrivit om kost av och till faktiskt. Och alldeles specifikt en essä, att äta eller inte äta, om kostråd för verkliga människor åt tankesmedjan Epi, som ju faktiskt också står bakom Hälsa för ohälsosamma med sponsring. Och det är jätteintressant, och det går att ladda ner den essän faktiskt. Det gjorde jag själv alldeles nyss från hemsidan. Sen vill jag också inte minst säga att Andreas Enfelt är välkommen hit. Jättekul att du är här. Du är kostdoktorn.
Ja, precis. Kul att vara här.
Kom vi överens om, fast det också då heter Diet Doctor. Du har varit med förr i Hälsa för ohälsosamma, men då var det David Eberhardt som hade diskussion med dig om rödmärkning av rekommendation. Böcker som skrev fel, tyckte jag ni sa att det var.
Ja, precis.
Om det blir
spännande att se skillnaden här nu, om det är ett uppbyt, eller hur är det?
Med att det är jag som är här istället. Ja, jag ska erkänna ett visst jäv även i det här avsnittet av Hälsa för ohälsosamma. Jag skriver faktiskt lite åt kostdoktorn, åt dietdoktor. Jag just nu frågar professorn där, så att vi känner varandra sedan väldigt länge också faktiskt. Jag har väl sett din framgångshistoria, tycker jag, med hur du då just vågat ifrågasätta paradigmet om lågfettkost och jättemycket grönsaker och frukt som Livsmedelsverket ger som gruppråd just. Fortfarande upplever jag det som.
Och det är samma till dig, kan jag säga då. Ja. Sett din resa, men jag ifrågasätter det ena och det andra.
Ja.
Så det är kul.
Och det för egentligen över ganska naturligt faktiskt till den här frågan, om jag ställer den till dig, Lena, då, som det var tänkt här. Är det fortfarande ett sånt där skyttegravskrig mellan lågfett och högfettkost? Du har ju tagit lite ställning för att det inte passade med LCHF just för dig, och det återkommer vi till. Men varför ska vi ha en sån här debatt fortfarande?
Ja, den har väl tycker att den har varit ännu värre än den är nu, va? Mm. Har den inte lite grann mildrats?
Tonen har nog mildrats.
Ja, och det hette ju The Diet Wars i USA, så här ganska dramatiska epitet. Jag vet inte om jag egentligen har tagit ställning, utan jag gjorde ju ett gentest, om kanske vi ska återkomma till.
Nej, tar jag nu.
Ja, men jag gjorde ju ett gentest, för jag är ju då bara en vanlig medborgare som följer med intresserat i de här frågorna. Jag har ägnat mig mycket åt kroppen och provat alla möjliga sätt att äta genom åren, och verkligen faktiskt var stort intresse följt med i de här olika hållningarna som finns och motiven för dem, och intresserat mig för vad det är för syn på människan också som ligger till grund för olika utsagor. Det här evolutionära perspektivet till exempel, som kom in med den här lite högre lågkolhydratkost, och det var mer ett evolutionärt perspektiv som man tog in plötsligt faktiskt.
Ja, samlare och jägare,
ja,
tanken
precis,
till exempel.
Vilket ju var, gick bortom det här att bara stirra på enstaka studier och sånt som man hade kunnat mäta. Det är mer analytiskt, att man tänker sig att det är orimligt att vi inte skulle tåla fett och så.
Jag måste väl känna att jag kände mig träffad när jag läste din essä där faktiskt. Du tog upp något som jag tror att jag har hittat på, det här att det ska vara ett resonemang om att det skulle vara farligt med mättat fett när det nu finns i bröstmjölk. Jag tyckte du hade hakat upp, vilket ju är samma perspektivtanke. Liksom. Ska det verkligen vara farligt med mättat fett när det nu finns i så mycket av det i den naturliga kosten som vi tror att vi har ätit ur ett evolutionärt
perspektiv. Men det, jag tycker det är rimligt. Det är en rimlig fråga. Mm. Jag har läst det, tror jag, hos den här Perfect Health Diet, Paul Gemini. Han brukar prata om det, skriva om det.
Och inte minst att mättat fett bygger upp våra egna kroppar. Om vi nu äter kolhydrater till exempel, så blir det ju mättat fett i kroppen.
Mm.
I vår egen fettväv är det ju animaliskt fett, och det är till stor del mättat.
Just det. Men sen, så jag hade ju tagit till mig mycket av de där tankarna, men eller av, ja, jag följde olika dieter, och man måste ju ha en psykologi också som passar och sådär, men så jag testade olika. Men sen ägnade jag mig mycket åt fransk matlagning, och
det är med grädde.
Ja, mycket grädde och smör och så gott är det ju. I och för sig inte utan kolhydrater, men det blir ju automatiskt mindre kolhydrater. Men jag fick ju då ett väldigt högt kolesterol, upptäckte jag av en slump.
När du åt en mer fettrik kost, om jag förstod det rätt.
Ja, det var direkt
så
kopplat.
Så testade till... du för och efter?
Jag testade av andra skäl. Mm. Jag gjorde blodprov av andra skäl, det var inte det jag skulle kolla. Och hade högt, men jag hade också bra HDL. Så att de tyckte inte det var så farligt.
Efter mer mättat fett i maten. Alltså steg totalkolesterol och nyttigt kolesterol, HDL
också.
Om jag förstod det rätt.
Ja, HDL steg också. Mm. Och LDL och total. Men problemet var att jag samtidigt fick alltså, några kilon där som inte skulle vara på plats. De var på fel ställe.
Och de satte sig på magen, om jag förstod det rätt.
Överallt i och för sig.
Överallt?
Ja, de tycker de satte sig överallt. Men de var fel. De var liksom där, de hade inte varit där, och de hade förut varit lätta att få bort. Kan man ju alltid tänka så här, ålder, man kan tänka, men jag tror inte riktigt på det där. Tyckte inte det stämde, jag gjorde samma saker. Men sen så gick jag och tittade på mitt gentest igen, som jag inte hade brytt mig så mycket om. Och där stod det att jag hade ogynnsamma gener för att ta hand om mättat fett. Just jag. Och det är 15% som har det enligt det där.
Du vet inte exakt vilken gen det var, säger jag.
Ja,
A på A2. Men hade du, var du homozygot för den ovanliga, vet du det? Hade
tyvärr
du båda...
kunde jag tagit med mig den här nu då, pappret. Ja, eller
men
här
vi ska
nog
inte fastna i det. Jag skulle höra vad du tycker om det, Fredrik. Mycket, jag vet inte hur expert du är på just den saken, men det är intressant det här med gentest. Vi håller ju på att diskutera fortfarande för fullt vad som är bäst för genomsnittliga personer att äta. Så hur mycket vet vi egentligen om vad som är bäst för att äta om man har specifika gener? Det måste ju finnas extremt lite säker vetenskap för det.
Ja, absolut. Jag blev väldigt fascinerad och var tvungen att läsa på det. Som du har ändå angett det som A på A2-genen. Och den är ju liksom, det proteinet som du kodar för är ju kolossalt viktigt i fettomsättningen. Och det är ju verkligen jätteintressant att just du råkar ha sett det.
Ja.
För jag tror precis som Andrea säger, som jag tycker mig också har läst på det här området, att det där är ju precis i början på något där vi nästan inte har en aning än. Vi håller ju fortfarande på att titta på skillnader runt om i världen snarare, och ser väldigt stora skillnader på riskfaktorer och på fetma och så vidare, som vi ju tänker oss i genetiska, men det är ju på en gruppnivå igen då. Att man kanske inte ens borde ge samma kostråd och ha samma riskmarkörer ens olika områden i världen. Det vet vi egentligen ganska väl faktiskt när det gäller blodtryck och diabetes och så. Så men det är ju massor med gener på en gång då. Så.
Det är svårt att säga. Det är många företag som säljer gentest och talar om hur man ska äta. Men jag misstänker att det
finns
99,9% spekulation och väldigt lite hård
kunskap. Men jag har på förekommen anledning, får jag säga, på mitt universitet dykt fast i den här frågan och till och med blivit uppkallad till chefen. För vi får ju inte prata om rasskillnader. Det är ju i princip genetik, och genetik är ju tydligast manifesterat egentligen i raser, så får man kanske inte använda det begreppet, men det är ändå att diskutera genetik och att det finns ändå väldigt bitvis jättestora skillnader mellan olika personer från olika delar i världen vad gäller man svarar på läkemedel och sånt där, som är jätteviktiga att känna till. Men i kostsammanhang, det enda jag tycker mig ha kollat upp ordentligt är att det tydligen finns väldigt stora genetiska skillnader just vad gäller fettomsättning hos eskimoer. Inuiter ska man visst säga numera. Mm. Där finns det jättemånga och stora skillnader, och de är ju intressanta för att de i stort sett bara har levat i sin naturliga kost på proteiner och fett, får man väl säga, för det finns nästan inga annat där. Men då är det ju det går ju inte att koppla till enstaka gener, så att jag håller helt med Andreas. Det är ju bara, vi är bara i lindan där, om vi ska kunna ta ett genetiskt prov och sen skräddarsy en kost.
Det är sant, men då, vad jag då gjorde var att, som jag hade läst då era olika böcker och sådär, att det här med kolesterol inte är så farligt, det gör inte så mycket. Men det var de där kilorna som jag kände, det här det är nog sjukt med det här, det här är inte rätt alltså. För vad jag än gjorde så satt det fast, och det brukar det inte göra. Men vad jag gjorde då när jag såg här min genuppsättning, att jag provade då att okej, men då drar jag ner på mättat fett då och ser vad som händer. Och det bara rasade bort på 2 veckor alltså. Det var verkligen samma effekt som många som går över till lågkolhydratkost får.
Mm. Ja, jag tycker det är obegripligt kort och gott medicin. Samtidigt måste jag erkänna att när jag läste på om den genen som du rapporterade att du hade en förändring i, så kändes det ganska rimligt att, som en del gör, dra slutsatsen att det skulle mycket väl kunna vara så att den faktiskt kopplade till att du fick för högt kolesterol, för att den styr faktiskt omsättningen av kolesterol kontra fettsyror. Så det är möjligt, och det vet vi ju, att det finns absolut genetiska former av lipidrubbningar som också kopplar åt till hur man reagerar på mat. Och där undrar väl både Andreas och jag lite över dem, tror jag, som faktiskt verkar få höga kolesterol när de äter fett. Och det enstaka verkar ju ha den effekten, men det är ju verkligen så. Sen brukar jag alltid, om jag får fortsätta prata alldeles mycket själv, misstänka att en vanlig faktor där vid LCHF-sammanhang är ju att man kan äta kolesterolrik mat också, som har stor betydelse för en del. En del äter ju kort och gott jättemycket ägg, vilket är den vanligaste faktorn i svensk kost då. Och jag har sett en patient som, tror det eller ej, gick från 3 i farligt kolesterol, vilket är helt normalt, till 17 på att äta 17 ägg om dagen. Men det är ju helt vrickat, och det intressanta var att han sen slutade plötsligt att äta sina ägg, och då gick det ju ner till 3 igen på bara några dagar, så det var verkligen det som gav det. Och han utreddes väldigt noggrant, för att ha 17 i kolesterol, de brukar man ju dö i 20-årsåldern i hjärtinfarkt, och det är ju genetiskt va. Men det jag absolut inte får ihop med någon medicinsk effekt, vad jag kan förstå, av APA2-genen, det är ju att det skulle ha med viktuppgång att göra. Det är ju,
men jag vill säga en annan koppling där. Jag blir inte så förvånad nödvändigtvis. Jag menar, man kan gå ner i vikt på lågkolhydratkost. Man kan också gå ner i vikt på lågfettskost. Det funkar ju också. Och om man kombinerar båda och, ja, men då går man ner allra mest. Så jag är inte säker på att jag blir så jätteförvånad om du minskar på fettmängden i kosten, att du går ner i vikt. Det tror jag inte är omöjligt att tänka sig. Det blir mindre energi.
Nej, men alltså, det förekommer ju att folk bara lägger till fettet. Det vet ju både du och Andreas som jobbat med patienten. Den tolkar LCHF som att, ja, men då häller jag grädde på allting. Och,
ja, precis.
Och äter lika som allt annat lika, men jag häller smör och grädde på allting. Och om de verkligen lyckas med det, då är det ju väldigt mycket på pluskontot som de är svårt att trolla bort.
Precis, jag minns ju själv när jag började med LCHF själv en gång i tiden, så trodde ju jag att fett var... Det var liksom, det räknas inte om man åt lågkolhydratkost. Så att, jag hade ju grädde i kaffet ganska mycket och drack mycket kaffe. Så då började jag tänka på att det kanske inte riktigt är det bästa. Så sluta med att dricka kaffe med massor av grädde. Då, ja, då gick jag ner 1 kilo eller 2.
Ja.
Så, ja,
nej, men
så
kan det totala energiintaget har ju betydelse. Och jag tror de flesta som tror på LCHF, och det är ju inte bara tro, det är ju väldigt välvisat i många studier att det är ofta på gruppnivå är effektivare än lågfettkost för många, men inte just i ditt fall då. Det är ju att man har alltså väldigt stark mättnadskänsla.
Ja, men jag vill bara säga det, att jag inte äter lågfettkost. För jag äter ju rätt mycket.
God fransk mat.
Fler och mättat fett och enkel och mättat gör jag ju.
Mm.
Nötter och sånt där jag är inte alls rädd för. Så att, men en gång åkte jag, provade veganskt en gång faktiskt, eller sån här, inte veganskt utan plant-based McDougall, och jag tror ändå att det här är något lite genetiskt någonstans här, för att det var otroligt effektivt för min del.
Alltså jag betvivlar inte att det finns en genetisk komponent, jag bara sa i ditt fall att jag får inte ihop viktuppgången med din genetiska förändring i APA2.
Det var verkligen som att det var något stopp i rören alltså. Det var precis så jag upplevde det. Det var något som hade klagat fast och som sen frigjordes. Mm. Så upplevde jag. Och sen har jag inte heller haft några som helst problem att hålla.
Men kruxet med människokroppen är ju att vi på det stora hela taget alltid använder 98% av det vi stoppar i oss. Så det måste ta vägen någonstans. Mm. Antingen gör man av med det i form av kanske bara eldar upp det med brun fettväv, som jag ju tycker är intressant, och gör värme av det. Ofta så är det fysisk aktivitet och att hjärtat ska slå och musklerna kostar energi att hålla igång. Och sen är det ju att vi rör på oss. Det kanske är att röra på sig i allmänhet i 30% av förbrukningarna. Men det försvinner ju aldrig någonstans genom ett rör, är vad jag försöker säga, en del tror.
Men det var en metafor jag hade.
Ja, men en del tror ju verkligen det när de pratar om fettet hamnar där och där och tas det inte upp så försvinner. Det finns ju de som tror det, att man blir smal när man har problem i fettväven liksom, för då tar fettet väg någon annanstans. Men det gör det inte. Någonstans hamnar det alltid. Det finns till och med bevisat hos de som saknar fettväv. De blir tjocka i alla fall. De blir tjocka i levern. Mm. Det är ett väldigt ovanligt tillstånd som går med diabetes där man inte har någon fettväv alls. De personerna blir jättesjuka. För då hamnar det till exempel i inre organ istället, om ni förstår.
Ja,
lipoatrofi heter det till och med. Det finns lipodystrofi där man har problem i vissa områden i kroppen. Men jag menar, det försvinner aldrig.
Man kan ju nästan se diabetes typ 2 som att nu har man fyllt på sina fettlager till nära max, och då spiller det över. Liksom.
Då spiller det över i levern och då blir den insulinresistent och sånt. Och så vidare. Det är mycket som talar för att det är en del av mekanismerna. Men vi kan aldrig bli av med kalorierna på något hemligt ställe.
Nej. Det verkar rimligt.
Så funkar det inte. Sen har en del en väldigt lyckad genetik i form av att de faktiskt gör värme av det. Det är jätteintressant. Mm. Det brukar jag alltid säga. Det är det magiska pillret vi vill ha. Det som gör att du faktiskt eldar upp maten du äter och blir varmare och godare.
Tror inte att det är ännu bättre, jag tänker för miljön om inte annat, att bli lagom hungrig och äta lagom mycket.
Jag håller med om det. Men det var väl lite det vi skulle komma in på här, liksom, lite mer intellektuella frågor med dig här, Lena. Det är ju så mycket som ligger bakom kostbeteendet och vad man väljer annat än vad man just fått lära sig från Livsmedelsverket och äta och vad som är nyttigt och inte. Det är ju miljötankar. Det kanske är att man är vegetarian. Man tycker det är synd om kossorna och då vill man inte dricka mjölk. Och det finns väldigt mycket annat som vävs in i ett ätmönster. Håller du med om det?
Ja, plus att jag blir osäker när jag läser på Livsmedelsverket. Jag tycker det är lite oklart om de drar in klimatet utan att berätta om det. Om de drar in djurhänsyn utan att berätta om det. Alltså jag tycker inte det är klart om de bara bryr sig om människokroppen eller inte.
Det står här och var när jag har tittat in där att de ska ta miljöhänsyn,
ja, och då kan man ju inte lita
i sina råd.
Då kan man inte lita på det att det är kostråd.
Nej,
det är sant. Så redan där finns det en oklarhet. Och sen är det att det är inte rätter. Alltså vi människor måste ju äta mat. Vi måste äta rätter. Det måste också vara gott för att det ska stå ut ett helt liv. Man ska inte heller bara stå ut, man ska faktiskt njuta också av maten. Det är väldigt väsentligt. Och det där blir inte rätter, man förstår inte vad man ska äta. När det står så här, du ska äta så här mycket kött varje vecka. Och så här mycket fisk, men inte mer, för då är det bly.
Okay. Blydiskussionen är ju helt fantastiskt komplicerad.
Och då har vi alltså, om vi ska äta det där så är det 3 måltider. Och vi äter åtminstone 14 lunch och middag. Om man nu äter lunch och middag. Det är 14. Vad ska vi göra med de där andra 11 måltiderna? Ska vi äta kikärtor då? Ja, precis. Då får man ont i magen.
Och så är de importerade också.
Inte bra.
Antar jag. Jag är inte så hemma kanske. På det.
Och så står det så här. Ät gärna mer nötter och frön. Ja, så tittar man i finsillet. 2 matskedar om dagen är bra. Men det är ju en nöt.
Alltså jag måste hålla med dig extremt mycket där. Jag brukar ta som exempel på hur ovetenskapligt, som jag ju nu tycker Livsmedelsverket arbetar, är när de på fullt allvar, och det finns i en PowerPoint som de har som man kan ladda ner, där det står ät mer frukt och grönt. Det är som ett påstående i en mening. Hur ovetenskapligt är inte det? Jag brukar säga, tänk om du sätter det på ditt kylskåp och varje gång du läser det så äter du mer frukt och grönt. Man kan ju inte uttrycka saker på det sättet. Det är inte begripligt.
Nej,
man kan inte äta mer varje gång man läser det. Om ni förstår vad jag menar. Man måste ju i sånt fall specificera. Dels måste man ju veta vad någon äter innan man ens kan ge det rådet. Det kanske är en vegetarian som bara lever på frukt och grönt. Jag håller bara helt med dig. Man kan inte ge råd på det sättet.
Livsmedelsverket, vad de gör är ju att ge samma råd till alla. Mm. De talar till någon slags genomsnittssvensk kanske. Men det känns ju lite tveksamt utifrån det vi är inne på här nu, att alla är inte likadana, alla har inte samma vanor och alla har inte samma medicinska bakgrund eller behov. Så att, då blir det väldigt konstigt.
Och ser man det i populationshänseende och Livsmedelsverkets historia, kan man väl konstatera att om de nu har ett intryck på hur folk äter, så har vi i alla fall bara blivit tjockare sen de har börjat ge sina råd.
Jag är inte säker på att det är Livsmedelsverkets fel.
Nej, men alla, om de nu
men har. Du har ju inte haft så stor framgång när det gäller metabolhälsa och viktutveckling på de senaste 40 åren. Det kan man ju
nej,
säga.
Precis.
Sen måste man ju förstå också att här, när man säger frukt och grönt så måste man ju, för det är olika saker, grönsaker dessutom, ja, äter man ju till mat. Det ingår i mat. Frukt är något annat.
Ja, det är sant.
Så att det är redan där olika. Och sen måste man ju veta så här, när menar de att man ska äta, om man menar att så här, ät en frukt istället för att du hade tänkt äta en bulle. Det är ju liksom ett sorts råd.
Säkert bra.
Ja, det är ju bra. Det är bra, men det är inte alltid man är sugen på frukt när man vill ha bulle. Så att det är enormt mycket psykologi i maten, i ätandet. Och det är lite det jag är inne i min...
Det är få frukter som passar så bra till kaffe
som en bulle.
Som en bulle gör.
Nej, det ska vara banan då möjligen.
Ja, det går ganska bra.
Ja. Men det beror ju på liksom vad man menar. Jag brukar säga så här, om man ska säga till någon vad de ska äta för diet när de ska banta. Eller hur ska man göra när man ska banta? Alltså det viktigaste är ju inte att få veta vad man ska äta egentligen. Utan det viktigaste är ju att få veta vad man ska göra när man blir riktigt hungrig.
Ja.
Vad gör man då?
Vad gör man då?
Och förhåller man sig?
Jag skulle säga någonting annat där. Eller i alla fall ifrågasätta det lite grann. Jag tror att det handlar ännu mer om vad är det man äter som gör att man blir mindre hungrig.
Mm.
Så man kan vara steget före.
Jag antydde det innan att det var ju det som är grundtanken med LCHF, att det automatiskt gör att det blir ett rimligare kaloriintag för att det är så god mättnadskänsla utav fett.
Ja,
alternativt,
som man väljer LCHF eller någon annan version som man kan åstadkomma samma eller liknande mål med.
Eller om jag får vända på mitt resonemang, jag tycker ju det finns mycket data som talar för att man blir hungrig av att äta snabbverkande kolhydrater. Det ger hungerkänsla efter ett tag.
Ja, det finns ju data på, det finns ju också intressant data som visar det här med ultraprocessad mat generellt sett jämfört med mer riktiga råvaror. Det finns ju där Kevin Halls studier etc. där de äter automatiskt 500 kalorier extra per dag.
Mm.
Trots att det är nästan samma makrofördelning, kanske lite mindre protein i den ultraprocessade maten, så äter de 500 kalorier mer. Det förklarar ju egentligen hela fetmaepidemin om man skulle tro på det.
Men, och vad är ultraprocessad mat? Alltså, som jag hörde någon intelligent människa säga, som jag inte minns vad han hette, men all mat är ju processad. Man processar den ju bara man skär en skiva av ett äpple, men ultraprocessad mat, vad
nej, men generellt liksom, ja, godis för all del, men allt som är, det finns ju någon sån NOVA-klassifikation, men det handlar ju ofta om att det är mat som är ganska låg i näring och hög i tillsatta tomma kalorier, snabbsmält. Nästan beroendeskapande i sin natur. Jag menar, du kan ju tänka dig vad som helst från ett mål på McDonald's med pommes frites och läsk till en chokladkaka eller vad du vill däremellan. Alltså 70% av det som kommer från det som man köper i USA räknas ju som ultraprocessad mat nu.
Ja, det är framställt i väldigt många processsteg och
ja,
det är väldigt steg. Onaturligt.
Jag menar, ost är processad, men
fast det finns amerikansk som är extremt processad mellan plastomslag.
Men jag skulle ändå tillägga till det som förut, när man försöker dra ner på maten, om vi säger att man ändå gör det, för ni pratade också om kaloriintag och så. Att när man bantar försöker man dra ner. Drar man ner på energin in så blir man hungrig. Det blir man. Annars är det ju trolleri ändå.
Ja, fast det intressanta är ju det beror på kvaliteten på maten, hur hungrig man blir och hur mycket man vill äta. Det finns mycket studier som visar, jag menar, om du bara äter mindre av samma mat, ja, då blir du hungrig och grinig och mår dåligt om du äter mindre. Ingen vill göra det i längden, definitivt inte jag. Men om du ändrar kvaliteten på det du äter så att det är högre proteinhalt, lägre energitäthet, mer fibrer, mindre processad mat etc. Då kan du, visa studier, bli mindre hungrig på mat. Du vill äta mindre. För du har redan fått all den näring du behöver.
Men håller inte du med om det, Lena, också? Men det stämde uppenbarligen inte på dig, men jag träffar ju på många som klarar en ketogen kost, alltså en ganska uttalad form av låg kolhydratkost. Man kanske äter som mest 20 gram kolhydrater per dag, så att man lever i stort sett bara på fett och protein, som verkligen rapporterar att de gör det utan hunger. Jag tror att det är väldigt individuellt, men det finns många som väldigt tydligt pratar om och klarar det i flera år, att de går ner i vikt och behärskar sitt kaloriintag på ett helt naturligt sätt utan hunger om de håller sig till en strikt ketogenkost. Det är väldigt många sådana berättelser och riktiga fall som jag råkar på som diabetespatienter faktiskt.
Jag håller med om att man, om man äter väldigt hög fett och låg kolhydrater,
mycket protein går bra också, men
ja, att man inte riktigt känner samma sorts typ av hunger som man drar ner på kalorier bara. Men däremot känner jag en väldigt låg energi, slöhet.
Att det nog inte passar dig, men det finns ju verkligen människor som har det. Jag tycker det för över till det här att det är ju något väldigt individuellt i vilket kostmönster som passar en viss person. Och det är väldigt svårt att komma åt med allmänna kostråd som ju fortfarande Livsmedelsverket ägnar sig åt. Det känns som lite ett extra fel de gör i att få folk att ändra i allmänhet sitt kostmönster. För det är så olika hur vi reagerar. Håller ni inte med om det båda två?
Jo, i princip. Och jag menar, jag håller helt med dig, Elena, i förstås att som sagt, om man bara minskar på kaloriintaget, det är ju inte hållbart för de allra flesta.
Nej.
Då mår man inte bra.
Och så hetsäter man plötsligt. Rätt vad det äter man. Överäter man i alla fall.
Ja, men det är ju bara mänskligt.
Ja, eller så blir det kolossalt tråkigt när man är väldigt hungrig.
Och det orkar man inte längre. Alltså, hungern vinner.
Nej. Men man kan, jag har gjort så massor med gånger innan. Ja. Jag vet inte hur många gånger förr i tiden innan det ens fanns LCH, för jag har gjort det säkert 10 gånger. När man skulle äta lättglass på 80-talet och det var nyttigt fast det var färgat med konstiga ämnen och kom i stora burkar. Det fick man äta för det var inget fett i. det var nyckelhålsmärkt av Livsmedelsverket.
Läsk är också fettfritt. Så
ja, precis. Jag menar, Coca-Cola, menar, de ligger väl bakom mycket av dagens kostråd, tror jag. Man tittar på det historiska i hur de har kommit fram. Det är ju mycket pengar från livsmedelsindustrin som man faktiskt har visat har varit med och format den här fettfobin och just sagt att det är nog inte så farligt med socker. Det kunde man i alla fall spåra till påtryckningskampanjer på forskare i 70-talet i USA. Det finns publicerat.
Men det har ju kommit mestadels ifrån i alla fall, tänker jag.
Ja,
det är inte...
Men jag skulle säga att det ni brukar prata om är ju inte... Egentligen är det ju... Sockret är ju på något sätt... Det är ju en sån här njutningsgrej egentligen för de flesta, kan man säga. Men stärkelsen är ju egentligen det ni pratar om mest, va?
Så det är stärkelsen. Det är den som är svårast att förklara för folk. På det sättet håller jag med om. Den kolhydratform som inte smakar sött och som ändå har lika mycket kalorier.
Ja, och om man äter indisk mat.
Bröd och pasta och sånt.
Om man äter indisk mat till exempel. Mm. Så tycker jag då att man kan, om vi bortser från studier och sånt där. Hur man bara känns när man äter. Man kan förstå att det har lagts till ris där. Det fattas verkligen någonting om man äter indisk mat utan ris. Mm. Det är för starkt. Alltså det finns där som en neutralisering. Jag personligen känner också att det är som en näring som jag blir berövad om jag...
Inte får äta det.
Ja,
men så är det. Men det är i alla fall energi förstås.
Ja, men liksom Gemini, han pratar om att det är it's a nutrient. Alltså. Mm. Glukos is a nutrient, säger han.
Men vi är ju primade, det passar väl med det evolutionära att det har ju hållit oss vid liv.
Alltså det är ju energi, det är kalorier. Det är ju såklart, historiskt sett så var det ju något som människor definitivt behövde leta efter.
För att överleva.
Ja, men jag skulle vilja lägga till.
Men idag tänker jag bara att de flesta har mer energi än de behöver.
Ja, absolut, det är helt sant och det är bara att se sig omkring så ser man det. Men jag menar att det är mer än energi. För om jag kompenserade med mer indisk mat, samma kalorimängd, så känns inte tillfredsställelsen, den finns inte där.
Men det är ju någon tillfredsställelse i stärk. Alltså jag häromdagen bara så hittade min hustru ett ovanligt gott levainbröd som man hade lyckats bränna precis lagom. Alltså det är ju förrädiskt vad det är gott med färskt bröd. Jag fastnar varje gång i den tanken. Hur kan det vara så inbyggt i de flesta av oss? Ingenting doftar så fantastiskt gott som ett helt nybakt bröd av den form som man gillar. Kan ni hålla med om det? Det är i alla fall vad mina patienter säger. Liksom en sån artificiell produkt egentligen ur ett evolutionärt perspektiv som bara har funnits i 12 000 år eller vad det nu är, som vi har varit duktiga lantbrukare och haft.
Stärkelse kanske man har.
12 000 är ganska långt ändå. 12 000 år.
Ja, så kanske
men
man...
stärkelse kanske man
inte okej, så man ser det så
alltså,
enkelt.
Jag vet inte.
Jag bara, vi har 25-åriga... Vi har 25-åriga då, vad heter det, generationsväxlingar. Det blir inte särskilt många om man räknar på det i andra sammanhang.
Men vi kanske har ätit stärkelse längre.
Menar, vi har ju till exempel sådana saker som att vissa fick en mutation som gjorde att de tålde mjölksocker, laktos.
Ja, men människor har ju funnits i 100 000 år.
Jo, men det här är ju bara under de sista 8 000 åren eller någonting sånt där. Och då har vi, ett par gånger har det skett den här mutationen och sen har det spritt sig till stora
finns,
delar av,
ja,
av befolkningen. Så jag menar att det händer en del på
ja, men det gör det,
10 000
det gör
år.
Den skillnaden är ju tydlig.
Och det kanske är samma sak gäller där, att nybakt bröd, det var extremt bra mat för människor som riskerar att svälta ihjäl. Men mindre bra i
nej,
idag
men, kanske. Ja, okej, jag kan hålla med dig. Det kanske har funnits en sån dormant, dold gen och sen dök den upp och blev så här för att rädda livet på oss. Visst, man kan se det så. Jag tycker att 10 000 år är väldigt eller om man vänder på det så här, de här 12 000 åren som vi då hållit på och tyckte om bröd och andra kolhydrater, för det fanns ju inte heller förut faktiskt när vi var mer strikta jägare och samlare. Då var det ju inga långverkande kolhydrater alls egentligen, får man säga. Nästan. Jag återkommer gärna till det. Men i princip åt vi ju mest kött och sen så fanns det väl lite kolhydrater i många populationer enligt vad man kan se idag. Det finns ju ändå lite rötter och sånt som man kan gräva efter och få i sig. I många områden idag där man kan titta på samlare och jägare som faktiskt står för en del av basfödan. Men den är kämpig och ganska kalorifattig. Ibland måste man hantera de här rötterna som man gräver fram för de är giftiga om de inte tillagas och så vidare kan man se. Men det har nog stått för en viss basföda som har hållit folk vid liv.
Ja,
om inte jaktlyckan har varit så god.
Det är ganska tydligt att människor har ätit vad helst de har kunnat få tag på genom alla tider. Och det är klart att det finns stora djur, mammutar och runt hörnet som man kan få 1 miljon kalorier på enkelt sätt.
Om
man, man kanske det, men
fäller en mammut.
Det är inte alla som har en mammut runt hörnet. Och jag kan tänka mig att om man lever i ett, tänker för 20 000 år sedan, om man lever i ett område där det finns andra människor, då är väl de stora djuren bort jagade kanske till stor del. Så blir det ju evolutionärt, har man ju sett när människan rörde sig över planeten och expanderade in i Nordamerika etc. Så försvann alla de stora djuren där, mammutarna och sådär, bara dog ut. Som av en slump inom några 100 år eller 1000 år efter människorna kom dit. Hade de blivit uppätna.
Nej, men det är alldeles sant. Det är verkligen så det är. Men vad jag tror att vi kanske är överens om då är ju att vi har ju fått olika genetiska förutsättningar och en del är väldigt tydliga som du nog ändå delvis fångat med ditt gentest som ju gör att vi i olika populationer i världen, men det är klart att vi som individer har väldigt olika förhållningssätt till kost och det är inte bara då det genetiska i hur mättnad och sånt utan det är också allt det kulturella runt omkring, så det är ingen lätt fråga att tackla hur vi ska få människor att hålla sig smala, ohungriga och lyckliga.
Nej, det är verkligen ingen lätt fråga, det är därför vi aldrig blir klara med den heller.
Nej. Det blir
och det kan ju, vi vet ju inte så mycket om detta som ni sa om generna. Det kan ju också vara så att de är kopplade till en psykologi. Det skulle de kunna vara om man
alltså ännu inte. Enklare är väl att gener alltid är kopplade till varandra. Alltså, ännu enklare för att göra det komplicerat. Att det nästan alltid finns så att när en viss gen hoppar runt tar den med sig andra. Det är så sällan det bara en enskild genetisk förändring går ensam. Så funkar helt enkelt arvsanlagen. Det är ju stora bitar som man får från mamma och pappa och kanske nyskapas och sånt ofta. Så därför föds saker åt och det var egentligen det jag ville försöka säga väldigt inlindat in, att jag får inte ihop din viktförändring med din genetiska förändring som du visar, men däremot kan jag tänka mig att den faktiskt kan ha betydelse för att en del stiger i LDL-kolesterol. Det stämmer ganska bra. Farligt kolesterol stiger av den genetiska förändringen när man äter mättat fett, men det är ändå ovanligt tillstånd. Men det finns som ett medicinskt tillstånd. Familjär dyslipidemi typ ungefär brukar det heta.
Jag hittade ju en studie där de hade gjort undersökningar med de som hade just den här APOA2. Mm. När de åt en viss antal
mängd.
De
blir tjockare och de får höga kolesterol.
Ja, de blir tjockare också. Ja.
Ja. Ja, det är inget, men det kan ju vara sant förstås. Det bara, invändningen var väl att vi har ganska begränsad kunskap ännu sannolikt. Ja. Men det betyder ju inte att det inte är sant. Det kan vara sant.
Precis.
Nej, alldeles precis. Men den stora frågan är ju hur man ska föra över den här sortens ganska färsk kunskap till vilka råd man ska ge och ska de vara mer individanpassade än hur de är från myndigheter idag? Jag tänker mig att det är svar jag på det, men du får gärna utveckla hur du tänker, Lena.
Ja, det kan ju vara svårt, för då måste man göra det här gentestet. Och det kanske inte alla vill eller har råd med det, tycker att de ska lägga sina pengar på. Men däremot kanske man börjar med enklare saker, som att inte hålla på med så små, små detaljer, utan laga mat. Ät riktig mat. Man börjar där.
Men måste man inte på något sätt hjälpa folk på traven att själva hitta sen då vad som blir bra för dem?
Jo, och det är ju inte minst psykologiskt vad man då klarar av. Men det här, man kan ju inte gissa sig till vad man har för gener, det går ju inte. Mm. Det måste man ju testa.
Så tycker jag det här med att äta riktig mat och laga riktig mat, det är en intressant approach. För det är klart att det är ju säkert idealiska om folk kan göra det. Men jag tror att om man säger det kan bli lätt anklagad för att vara lite elitistisk. Så där, att det är svårt för många i dagens samhälle att ha tid och gå till en bondesmarknad och köpa fina råvaror och ta hem dem och laga recept till hela familjen varje måltid. Jag tror att det är helt enkelt en intressant fråga. Hur kan man hjälpa människor i dagens samhälle, människor som är stressade och har familj och jobbar långa timmar och vill ha det enkelt och gott och smidigt och inte lägga massa tid på att laga mat? Hur gör man då?
Men det är väl ganska mycket det som kostdoktorn, dietdoktor försöker göra idag, tänker jag mig.
Ja, alltså vi jobbar recept. Ju på det, men vi är inte riktigt där än. Vi har mycket recept och mealplans, men vi jobbar ju förstås mot mer att kunna, om man vill äta mat på restaurang och passa där, eller man vill köpa någonting snabbt eller bara få någonting beställt för leverans direkt. Ja, det är mycket som behöver göras för att det ska bli enkelt i dagens samhälle.
Och det får inte vara för kostsamt heller.
Nej.
Det är svårt.
Det
blir väldigt lätt pekpinnar och ger folk kanske dåligt samhälle. Och de känner sig otillräckliga, för de har helt enkelt inte råd ibland med en del ekologisk mat i alla avseenden.
Det är ju dyrare. Ja, men det behöver man inte äta. Ekologiskt behöver man inte äta då om man inte tycker det. Men alltså, även om det är svårt så måste man ju så att säga hålla sig till sanningen. Och den är ju att man måste ta reda, okej då, vi struntar i att laga mat, men ta reda på vad man själv går bet för egen del.
Men kan man inte bara prova fram det vart efter om man har någon slags hjälp?
Det måste man ju göra. Mm. Alltså det är vad många ägnar hela sitt liv åt, att försöka ta reda på hur de ska äta.
Ja, jag tänkte mer att flika in då att det känns ju inte som Livsmedelsverket jobbar på det sättet.
Nej, det var lite det jag menade, att när man ser på vad deras förslag, menyförslag, det ser väldigt torrt och tråkigt ut. Ja, och det måste man också laga, det som ligger på de där tallrikarna, och så ska man äta 2 matskedar nötter också.
Och så ska de ligga ett visst mönster på tallriken när man är klar.
Jag menar, gamla tallriksmodellen för de flesta var väl inte så tokig egentligen. Den är ju rätt sådär rimlig.
Lite pedagogisk i alla fall.
Ja, där ska något ligga och där ska något. Och man får, i sig, så att det stämmer med smaklökarna ungefär. Konsistenser är ju viktigt också. Man måste, jag skriver i den här essän här, att det är viktigare att lära känna sig själv än att kunna allt om näringslära. Det vill säga, människor vet att de inte kan äta hur mycket som helst om de ska hålla vikten eller gå ner i vikt.
Men det där är väl det psykologiska problemet. Man äter ju inte bara för att hålla sin vikt. Man kanske har någon helt annat skäl med att man plötsligt vill äta det goda äpplet som ligger där. Eller,
ja, men eller något man blir inte tjock av ett äpple.
Jag tror att man blir tjock av äpplet. Tror det är olika uppfattning. Jag blir kolossalt hungrig av äpplen.
Hungrig?
Jag blir tjock av dem. Alltså, jag vill bara säga
bara lever på äpplen, ja.
Ja, det är visigt. Men
det finns det värsta man kan äta. Jag menar,
jag bara, verkligen med betoningen på individualitet. Det finns inget som gör mig så vrålhungrig som att äta ett äpple med skal. Mm. En halvtimme efteråt. Det tog mig många år att fatta. Det är absolut otillåtet för min kropp. Jag vet inte vad det är, skalet det sitter i. Ta bort det så kan jag äta det.
Om du jämför med att börja liksom äta lika många kalorier från en öppnad chipspåse och ha kvar den framför dig. Kan vara svårare.
Det finns naturligtvis många skäl att äta, och man måste bestämma sig för om man äter.
Ja.
Alltså varför man äter, och kanske också måste vara tillåtet att ha njutningskalorier. Annars kan vi inte, vad är meningen med
livet?
Med alltihopa. Ja. Men då får man lägga dem någonstans på ett ställe där de ger mest tillfredsställelse, mest belöning för kostnaden. Ja, man måste,
som, jag
har en kompis som brukar säga så här, det måste vara värt kalorierna.
Men det är precis
så,
det.
Så brukar jag tänka. Det måste vara värt kalorierna. Alltså om det bara är nästan gott så är ingen det, då kan man lika gärna avstå. Man måste hitta någon sån här sätt. Och det hjälper inte hur mycket studier man läser. Man måste också lyssna på hur man själv fungerar. För alla de här studierna, trots allt, är det individer som har testats.
Men det är jättestora skillnader på människor där.
Det finns ju ingenting ovanför individerna som blir en studie. Utan det är ju trots allt enstaka anekdotiska bevis som sätts ihop. Och så gör man en slutsats.
Är det ingen studie som vet vad du njuter mest av för några kalorier i alla fall? Det kan
man
säga.
Precis. Och då måste man lyssna lite grann på sitt eget inre. Måste man lära sig förhålla sig till det?
Jag kan bara ge dig rätt. Jag brukar ju vara så noga med att diskutera innan här och framhålla att det egentligen inte finns något bevis alls för att på gruppnivå så går man ner i vikt av att träna till exempel. Men på individnivå är det ju absolut så. Det är bara det att det finns en enstaka individ då i gruppen som går ner i vikt, men det finns någon annan som kanske snubblade och slog sig och tröst åt som gick upp i vikt. Så i snitt blev det ingen effekt. Men visst finns det de som har jättestora effekter på sin egen vikt och kondis och så, om de börjar träna. Det är jättesvårt att veta på förhand.
Kondition i alla fall, det får man ju inte utan att träna, tänker jag. Eller?
Nej, visst. En annan jätteviktig fråga är om vi är alldeles för fixerade vid vikten.
Nej, men där tror jag att folk, alltså man vet själv att vi kan låtsas att vi inte ska bry oss om det. Men folk bryr sig om det av ett skäl.
Och varför?
Ja, jag är övertygad om att det finns någonting som är sant om kroppen där. Vi kanske har fel viktideal, alltså att det är för smalt som är idealet.
Tack, vad är det jag vill höra?
Ja, alltså magerhet tror jag inte alls är något rimligt ideal. Och då menar jag att
ur hälsosynvinkel?
Nej, och överhuvudtaget att det inte är rätt för oss. Men däremot så känner man ju så oerhört väl liksom, när formen börjar tappas. Alltså när det blir fel form på kroppen.
Inte muffin media.
Exempel.
Jag tycker det är en jättebra fråga. Och det intressanta är ju när man tittar på metabol hälsa som liksom kanske är kärnan i hälsa. Mm. Vikten är ju inte med, det är inte en faktor, det är midjemått som man kan ha med som en faktor i för att avgöra hälsa och
ja, det är en mycket starkare riskfaktor att ha en
chans
stor
för ett långt liv. Men när man tittar på vikt, det är ju till och med ifrågasatt om man tittar i stora dataobservationer från många hundratusen människor. Är det ens en ökad risk för hälsa att vara överviktig? Det är ju ifrågasatt.
I många studier är det ju en fördel.
Exakt.
Jämfört med att vara magerlagd eller smal alltså.
Så att man kan ifrågasätta om man överhuvudtaget ska sätta likhetstecken mellan vikt och hälsa, sannolikt inte. För att,
och då är det som BMI man brukar mena det.
BMI är ju värdelöst i stort sett, för att ha mer muskelmassa är ju snarast hälsosamt, och att ha mer underhudsfett på kroppen eller päronformat fett, det är ju neutralt eller kanske till och med aningen positivt.
Utan det är ju att det här, ha höftfettman, ja. Liksom ja. Den kvinnliga fettman, ja. Den verkar
den
ju
äppelfettman
enormt harmlös.
Som är liksom ett stort midjemått. Ja. Det är mer det som är kopplat till ohälsa.
Mycket, mycket allvarligare att sätta fettet på magen. Och jag fick ju nyligen lära mig det roliga uttrycket muffinmidja, som jag inte riktigt visste vad det var. Men det är när magen börjar puta ut och man försöker dra åt den mer på mitten då, så är den flyter den ut ovanför, det är bukfetma.
Men jag tänker att många kanske känner att de vill ha en vikt som matchar dagens ideal, även om de är fullständigt friska och har en alldeles hälsosam vikt för dem. Och jag menar, vissa är långa, vissa är korta, vissa är stora, vissa är smala. Man har ju sin läggning, och att försöka ändra på det genom att svälta sig ner, det är ganska sorgligt att kulturen uppmuntrar till det.
Men är det inte alltid så, ett lite mer filosofiskt perspektiv? Jag försöker skriva om det i min lilla bok Radikalt lagom, att det är nästan alltid så att utseende ideal kopplat till något som brukar vara svårt. Förr var det svårt att vara tjock. Då var det snyggt att vara fet och blek. Ja, men om vi går tillbaka till medeltiden i Sverige, så var det ju så. Kungar skulle vara bleka och feta, det var attraktivt. Medan idag så har det ju blivit till att man ska vara smal och kanske solbränd innan det blev för mycket flygskam då. Och långa naglar är ju...
Ja, det tyder på disciplin och uppoffring och att man klarar att kontrollera någonting. Och i en kultur eller ett samhälle som är så överflödande av saker och gotter. så är det då inte svårt att, eller då är det svårt att, då är det svårt att ha disciplin, ja. Oh. Och då är det uppskattat.
Är det inte lite kopplat så? Kopplat till att för länge sedan så var det ett tecken på välstånd och rikedom att vara lite tjock, medan nu är det tvärtom att personer som har ekonomiskt svårare ställt har svårare att få tag på bra mat och hålla vikten. Så nu är det tvärtom.
Men jag tror samtidigt att det finns något som är evigt där också. För jag menar den antika diskuskastaren. Även när man tyckte att tjocka fabrikörer var härliga. Ja, så måste man ha tyckt att diskuskastaren var rätt
snygg. Och de var nakna också i olympiska spelen. Ja. Visst var de det?
Ja, det var det.
Vi såg en diskuskastare utan kläder. Och då, det är mycket vi inte vet där. Det kanske fick bli slut ur det tidlösa perspektivet. Har ni några passande slutsammanfattningar? Om jag börjar med dig, Andreas. Vad ska vi göra åt de här allmänna kostråden som ändå finns och har så starkt inflytande i skolor och för våra ungdomar där de styr matbespisningen och så vidare?
Ja, det är en jättesvår fråga tycker jag, men att komma ifrån det här allmängiltiga och ge lite bättre råd tycker jag för folk som har problem med metabolhälsa, typ 2-diabetes, högt blodtryck eller fetma som är mer central muffinmidja eller vad man vill kalla det för och vill gå ner i vikt. Att ge bättre råd än att äta mindre och springa mer, det är ju liksom råd som helt tydligt är väldigt ineffektiva. Och det, egentligen skulle det handla då mer om att äta bättre. Och äter man bättre mer mättande mat, då behöver man äta mindre mat. Och då kan man gå ner i vikt utan att vara hungrig, utan att driva sig mot ätstörningar och förtvivlan. Så att jag tror att det finns mycket att göra där och att vi är långt ifrån framme. Vi är fortfarande, vi har en epidemi av metabola sjukdomssyndrom och övervikt som bara ökar och ökar. Och vi har en matindustri som bara fortsätter att göra maten ännu mer ultraprocessad och mindre näringsrik. Det finns mycket att göra där.
Och kanske hungerframkallande nästan i den processen.
Ja, definitivt. Det är ju kopplat till det.
Ja, det känns ju som en del har lyckats med det. Vi var inne på det innan. Att man kan äta jättestora snabbmatsmåltider ibland och bli hungrig efter ett kort tag. Och det för väl över till om du vill svara på någon. Tror du det finns någon psykologisk poäng man kan göra här och hjälpa Livsmedelsverket med hur de kanske ska kunna individanpassa i någon mån sina lite fyrkantiga råd om att alltid äta mer frukt och grönt?
Jag tror vi måste klara oss liksom ändå utan dem på något sätt. Klara av detta. Och en av de sakerna är att man måste ta reda på själv om njutning är viktigt eller om man har ambitionen att få bort all njutning för man har dåligt samvete för den men inte mår bra av det, så måste man ta reda på det. Och så istället godta, acceptera den här behovet av njutning och förlägga det på rätt ställe så att det inte blir en synd. Det är mycket vunnit med det än om man säger nu har jag förstört i alla fall, så nu kan jag fortsätta lika gärna. Det gör man om man tror att man ska försöka få hugga av all njutning. Man måste acceptera om man är en människa som faktiskt vill använda lite grann av kalorierna till njutning. Eller
man
inte.
Måste få kosta på sig lite njutning. Det är en del av livet.
Och inte
psykologi.
Tycka det är ett misslyckande.
Inte en synd. Jag håller helt med om det. Jag träffar alldeles för mycket patienter som börjar besöken hos mig innan de fått veta sina provsvar. De har diabetes då. Och säger att de har syndat. Ja. Och jag brukar få ägna ett par minuter åt förklara att nej, jag tycker inte man ska uttrycka det så.
Det tycker inte jag heller.
Fel ingång.
Eller tror jag inte leder till något gott för någon.
Nej, mat måste få vara gott och rimligt lyckoframkallande i förhållande till eventuella biverkningar.
Verkligen. Och sätta gott.
Tack för att ni kom. Det var jätteintressant.
Tack så mycket.
Tack själv.